Det här är någonting som är ganska svårt för mig. Gissa om det är det, för att man känner att man saknar lite bitar som en lärare borde ha. Nämligen hur lägger man upp en lämplig undervisning och delar upp den och allting sånt där. Jag har inte sånt. Jag går ju liksom på söker Gud och söker i ordet och hoppas att det blir någonting av det. Jag litar mer på Gud än kunskap, så att säga. Så det här är ju lite spännande äventyr. Och det som är kring den här biten som jag har fått spåra in på nu är just Apostlagärningarna då. En bok som är inte svår, den är fascinerande att läsa på allt sätt. Alltså. Lättsam bok att läsa. Och man blir verkligen styrkt av det när man ser vad Gud kan. Och det är väl ungefär ur det perspektivet jag vill läsa Apostlagärningarna. Alltså vad den heliga ande gör. Det handlar kanske inte om apostlarna. För ser man vad apostlarna gör, så går de ut och vittnar om Herren och hans stora väldiga gärningar. Det är vad de önskar. Så om vi då ska läsa om deras liv, så ska vi försöka läsa i samma perspektiv. Det vill säga, vad gör Gud? När Jesus dog, korsfästes, så hade han ju gått med sina lärjungar och sin skara på den här jorden under några år. Och de hade byggt upp väldigt stora förväntningar på Jesus. Romarriket, de på den här tiden, de ockuperade Jerusalem. Fariseerna intrigerade tillsammans med romarna. Och det var en maktkamp mellan det politiska och det religiösa systemet. Och då kom ju hoppet Jesus. Och många trodde ju att han skulle bli den kungen som gjorde att ingenting skulle bli sämre. Romarna skulle bort och fariseerna skulle få hamna där de ska vara i templet. Då. Och så skulle Jesus få vara kung. För han kunde ju till och med plocka limper ur luften. Fiskar ur ingenting. Så han kunde ju föda folket. Ungefär så tänkte de, vilken stor kung. Och de hade nog det hoppet väldigt många. Baserat på skrifterna då, för det skulle komma en stor kung. Och det gjorde han ju, precis som skrifterna hade förutsagt. Precis som profetierna hade förutsagt. Så kom Jesus. Men på ett annat sätt och i en annan roll än vad ingen kunde vänta sig. Så när han korsfästes, då gick ju gardin ner fullständigt för hans lärjungar. Och under tiden han varit fängslad så började de att bli förföljda, ifrågasatta. Och de till och med själva övergav Jesus för att rädda sitt eget skinn. Och vad gick de och tänkte? Var han en bluff? Och då vi har lämnat allt vi hade. Vissa har ju lämnat sina fiskebåtar, alltså företag, för att följa Jesus. Och så går han och dö. Korsfäst. Blev lurad. Och tog löften om allting vägen. Ja, vilken pers för lärjungarna. Det är lätt för oss att läsa idag. Men hur var det för dem? De visste ju inte slutresultatet. Det vet ju vi mer. Så de var rädd för judarna. Rädd för repressalier. Så de gömde sig i ett hus. Samlades med varandra. Och man kan gott och väl tänka sig att det var mycket ångest. Mycket tårar. Mycket ojanden. Mycket besvikelser, mycket konstiga frågor. Några få var säkert ganska samlad och gick och funderade på vad menade Jesus när han sa så här innan. Vad menade han vid nattvarden? Var det slut nu? Sen återuppstår ju Jesus. Och det första han gör är att gå till den här gruppen som har gömt sig. Och gå rakt genom väggen. Ja, det var ju inte politiskt korrekt att bete sig så. Och inte tänkte han psykologiskt heller. För han borde väl naturligtvis ha begripet att lärjungarna, de är ju panikslagen. Och så kommer det en människa gående rakt genom väggen. Det blir bara ännu värre för dem. Ja, men han gjorde så. Och visade att det var han. Thomas som var den ärligaste, det är kanske därför han kallas tvivlaren. Han var ju den som fick stoppa fingrarna i såret. Så även om Jesus gick igenom väggen så kunde han alltså vara som en vanlig kropp? Ja, det kan inte vetenskapen förklara. Nej, och inte vi heller. Vi ska inte försöka förklara Gud på något vis, för då hamnar vi väldans snett. Vi ska söka han, inte undersöka han. I varje fall, det här ungefär som apostlagärningarna startar. Och evangelierna, de behandlar ju Jesu liv. Och sen apostlagärningarna, det är mer en historisk bok så här. Det är inga framtidsförsägelser, utan det är en historisk bok som är skriven av en vetenskapsman. Hela boken är uppbyggd med fakta nedslag. Ungefär som att grundbudet i apostlagärningarna är: det här var det som verkligen skedde. Inga försök till förklaringar eller spekulationer, utan det har funnits en betraktare med hela tiden som har följt med och förklarat: det här skedde, så här såg det ut, så här gjordes det, det här sa de. Inte något annat så. Och det är en väldigt bra beskrivning. Och den som har skrivit apostlagärningarna, vet ni vem det är? Var är Jenny? Visste du det? Han är min fru. Ja, det är Lukas av alla. Den troligaste är Lukas. Och han har ju skrivit, det är samma Lukas som har skrivit i evangeliet. Och sen finns det en part till inblandad i, en fullständigt okänd. Vi bara känner till namnet på honom, men vi vet inte vem han är. Och det är Teofilus. För när man kan fundera så här: kära Teofilus, skriver ju Lukas då i något tillfälle. Och så går han in och beskriver någonting som sker. Då funderar man, skriver han på Teofilus uppdrag? Eller vill han redogöra för något stort för denne Teofilus? Ja, det vet vi inte. Det var intressant att få någon bra trovärdig förklaring för det. För då skulle man kunna lista ut, är det någon sorts överordnad? Är det någon överhet? Eller är det en vän som han vill delge stora saker för? Det vet vi inte. Men vi vet att Teofilus är adressaten. Alltså, apostlagärningarna, de börjar. Nu går jag in lite faktamässigt så här. Syftet ska så småningom bli mer att få lära känna hur den heliga ande kan agera och verka. Vi kommer att nämna olika namn på människor. Men ingen av de människor som vi kommer att nämna ville ha sitt namn så stort så att Jesu namn skymdes. Alltså, det började ju skrevs, eller berättelsen i apostlagärningarna började ungefär år 30. Alltså efter Jesu korsfästelse och uppståndelse. Det där redogörelsen börjar ungefär. Då säger jag år 30, och då ber jag att ni ska tänka på att det finns almanacksförvirringar som gör att det kan då betyda år 33 eller 34 också. Men jag går inte in på sådana detaljer. Det krånglar till det för mycket. Det är inte viktigt för vår färd i himlen att veta vilket år en sak har skett. Det är viktiga för oss att veta att vi tillhör Jesus. Och år 30 ungefär. Och sen behandlar en tidsrymd som går till ungefär år 65. Alltså under 35 år. Det behandlar apostlagärningarna. Apostlagärningarna skrevs ju av Lukas, så att säga. Och apostlagärningarna skrivs ibland i vi-form. Alltså författaren Lukas är vi med någon annan. Och vem då? Ja, Paulus. För Lukas följde med på ett antal av Paulus missionsresor. Och där i de sammanhangen skriver han vi. Så att han var nog väldigt involverad i missionsuppdragen också, Lukas. Och sen om man räknar ihop texter och så här, så ser man att Lukas och Paulus tillsammans, de har skrivit mer än halva Nya testamentet tillsammans. Så det är två väldigt betydelsefulla personer. Det sägs som Lukas evangeliet, det är inte min favorit. Min favorit evangelium, det är Johannes. Han kallas kärleksaposteln, och han belyser liksom Kristi liv och gärning ur det perspektivet. Lukas, han är mer vetenskapsman. Det har jag lite svårare för då. Men det funkar det för de människor som är lagd så. Jag är inte riktigt lagd åt kunskapsbas direkt. Jag tror inte riktigt att Gud använder järnvägen. Han går hjärtvägen. Men för att vi ska hitta rätt på hjärtvägen så måste vi kanske använda hjärnan, alltså järnvägen ibland. Så att det hör väl ihop på något vis. Så tidsperioden 30, år 30 till 65 ungefär. Det behandlar apostlagärningarna. Apostlagärningarna skrevs år 63 till 65. Och det hör ihop väldigt mycket med att Lukas hade träffat på Paulus. De träffade på varandra ungefär år 50. Och då var alltså Lukas naturligtvis, han mött Jesus och så. Och han var en syrisk grek. Vad det innebär då, det vet jag inte, men han hade det ursprunget. Och grekerna på den tiden, de hyllade ju filosofier och kunskap ganska mycket. Det är därför vi har universitetssynsätten väldigt mycket också. Men det gick alltså att bli kristen ändå. Alltså Grekland hade mycket avgudar. Och det är från grekerna som den här magiska gnosticismen också har sitt ursprung egentligen. Eller brukar. Det har naturligtvis sitt ursprung ännu längre tillbaka, men om man tittar i modern tid så. Så Lukas, han var en som hade lite mer kunnande om mörker och ljus, kan man ju förmoda. Och han betraktade tillvaron som en vetenskapsman. Han analyserade nog en hel del. Och han var noggrann med att återge en sak korrekt. Alltså vi var aldrig ut någon gång. Så boken är en väldigt trovärdig och intressant skildring av första församlingens tid. Berättelsen börjar i Jerusalem, men man kan väl säga att den slutar i Rom. Och så såg väl det ut vid första församlingens tid också. För att från Jerusalem så kallades Paulus ut till exempel. Lukas hakar på år 50. Och sen blev det någon förföljelse och så vidare. Upplopp. Paulus arresterades. Och eftersom han då också var romersk medborgare så begärde han att få sin sak prövad i överhovrätten. Eller vad det var då. Och den fanns ju bara i Rom. Så då fördes han till Rom. Och så där höll ju liksom evangeliet på att spridas. Och det ska vi tänka lite på ibland. Att Gud går sannoliken sina vägar. För om överheten då i en nation kommer att fängsla någon person, så ska vi inte tro att en person har gjort något ondskefullt brott alla gånger. Ibland är det så. Men så var det inte för Paulus. Gud lät det där ske. För att evangeliet måste vara komma till Rom och, helt enkelt. Och han var ju missionär. Och det var ju väldigt bekvämt och bra. Han behövde inte bekosta sin egen resa, utan det fick romarriket göra. Och transportera han dit och ge han mat och allting. Det fick romarriket göra. Sen höll de han i husarrest i Rom också ett tag. Ja, vad bra. Han slapp betala hyra och det skötte de. Och under tiden spred han evangeliet. Det är inte svårt alltså. Men man blir nog ganska rädd såna här gånger. Nu var det ju inte farligt där särskilt mycket. Men det är klart, skulle vi bli arresterade för vår tro och så skulle vi föras då någonstans till Skellefteå eller någonting för att Gud tycker det finns ett mörkt hål där som måste fyllas. Ja, om polisen kommer hämta oss, ja, då börjar man att fundera. Man tror inte att det är ett evangelisationsuppdrag direkt. Nej, men man får väl se när man är där. Jag har en broder som gick tillbaka i knark efter 15 års nykterhet. Det var inte så länge sedan. Han var till fängslad. Och fallit tillbaka till det livet fullständigt. Åh, vad fort det går alltså när det där greppet om en. Han fängslade sig och det tyckte man var bedrövligt. Men när man såg vad som hände efteråt så bröts ju hans återgång till narkotikaträsket abrupt där. Gud tillät inte gå längre än så. Sen så han, den som var mest troende i det fängelse och introducerade att vi måste ta nattvard och hålla på och han evangeliserade. Ja, det kanske fanns folk där som behövde höra Jesus. Nu gick han ju brott. Men när man såg, jag känner till situationen lite mer och det är inte alla som tycker om mig, för jag säger, det var inte alls hans fel. Det var hans församlingsfel. För det var hans församling som hade släppt in de krafter som gör att en narkoman går tillbaka till narkotikan i givna situationer. Vi tänker inte riktigt så alla gånger. Nu var det hans ansvar att han tog knarket. Men just att hans hopp trasade sönder, han varit öppen för det här på nytt och så vidare. Det var hur vi andra betedde oss mot honom. Vi hade kunnat hjälpa honom. Nej, men det gjorde vi inte. Men Gud grep in där. Så det var lite mer folkfrälst istället på annan ort. Så det är inte att undra på att Gud ibland säger så här att ni besökte mig i fängelset. Det ser Gud som det gott. Det är han vi tjänar då. Det är Jesus vi tjänar då. Nu menar inte jag att alla i fängelset håller på att evangelisera. Sannoliken inte. Men vi ska liksom inte tro att det är galet bara för att det går åt det hållet. Paulus drabbas av det. Vi brukar inte se han som någon brottsling. Men romarriket gjorde det. Nåväl. Kung Nero då i romarriket avrättade ju Paulus. Lite reservation om det var Nero. Jag var återhållsam där. Men år 65 i varje fall. Men Nero, det var ju en riktig, riktig antikrist. Men några år innan Paulus avrättades så hade ju Rom drabbats av en stor brand. Halva Rom brann ju ner. Och Nero, han sökte en syndabock. Ungefär som Hitler gjorde mot judarna. Nero, han fick de kristna att bli syndabock för att Rom brann ner. Det var något Guds finger med i det hela. Inte de kristna. Och Nero, han tog en gruvle hem på alla kristna. Han startade en våldsam och obarmhärtig förföljelse mot kristna. Alltså han prydde sitt eget palats med kristna som han hade gjort till facklor. Alltså maken till skändlighet. Det är ju som, ja, men så var han i varje fall. Lite tillbaka till Lukas här då. Det skrevs alltså i år 63-64. Och då kan man fundera på apostlagärningarnas syfte. Om man går väldigt djupt i texten så, och lär känna själva författaren lite, så går det liksom och så småningom få en känsla av vad är det för syfte i allting. Ja, det kan vika åt lite olika håll, men jag personligen tror så här. Och det är inte bara för att jag har djupstuderat apostlagärningar, jag har läst andra synpunkter och sånt här också. Att det egentligen är en försvarsskrift för att försvara kristendomen. Och det skrevs alltså i den här förföljelsetiden. Det fanns en mottagare, Theophilus. Och likadant när du läser evangeliet så kan man fundera på, är inte det här egentligen en försvarsskrift till någon överhet som faktiskt har gått hem? För det var bra många romare som varit frälst och lämnade sig till Jesus. Det var bra många romare som tyckte att det med kristendomen, det var någonting gott. Även politiskt. Det var inte bara förföljelse. De vi läser om, det var de som förföljde. Men romarriket var ju större. Det bestod av många människor. Så jag tror att det är egentligen en skrift som Lukas skrev för att försvara och förklara kristendomen. För om man ska tänka på de 12 apostlarna som det handlade om i början, så är det inte alla som beskrivs. Men det är på samma sätt som med evangelierna, att det står också uttryckligt att om allting skulle ha skrivits ner som Jesus har gjort, så skulle inte hela världen rymma dess böcker som då behövde skrivas. Det hände alltså en massa till, en massa mer. Och det går inte att återge i skrift allting. Det är likadant med apostlagärningarna. Det är ett urval av händelser som Lukas fäster blicken på. Det är ett urval av personer som han fäster blicken på. Och det har nog med hans syfte att göra med skriften. Och lägger man ihop det där så ser man att det här är nog tänkt som en försvarsskrift. Någonstans i det romerska systemet. Jag tror att det kan ligga till så. Men det är fortfarande Guds ord. Ja, angående Lukas, han kom ju alltså från Grekland och han avled också i Grekland, en ort i mitten Grekland. Jag var 74 år. Jag måste lägga ut en liten grund kring apostlagärningarna. Sen framöver så får ni kanske vara beredda liksom på att jag misstänker, jag kan inte säga att jag planerar det så, men jag misstänker att ska jag titta, göra någon nedslag i apostlagärningarna, då kommer det ibland att låta som predikan och ibland som bibelstudien. Bestämmer inte i förväg hur det ska vara, jag bara vet att så måste det bli. Torr fakta, det har jag förmedlat just nu. Det är jätteintressant, det tycker många, och jag tycker inte om det. Men det hör till tjänsten ungefär. Ska man undervisa folk i en skrift så måste man ju ta de bitarna som inte jag tycker om också. Självskrivet. Men jag tycker att det är intressant. Men jag tycker om att prata om Jesus och himmelriket och han och det där uppe. Och det finns det också av him i apostlagärningarna, tack och lov. Och då ska jag börja. Jag börjar från apostlagärningarna 1. Och första versen. Jag tog det några verser i fjol och eller förra veckan också. I min förra skrift, Theophilus. Vi kan ju förmoda att det var evangeliet då. En chansning. Han hänvisar till sin förra skrift som också skickades till Theophilus. Skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde. Fram till den dag då han blev upptagen till himlen. Sedan när han genom den helige ande. Det kommer liksom redan i andra versen. Genom den helige ande. Och det är ett ledord som jag tycker vi ska ha. Genom den helige ande. Ja, han hade gett sina befallningar åt apostlarna som han hade utvalt. Han visade sig för dem efter sitt lidande och gav dem många bevis på att han levde. Då han under 40 dagar lät sig ses av dem och talade med dem om Guds rike. Vid en måltid tillsammans med apostlarna befallde han dem: lämna inte Jerusalem utan vänta på vad fadern har utlovat. Det som ni har hört av mig, ty Johannes döpte med vatten, men ni ska om några dagar bli döpta i den helige ande. De skulle alltså invänta. Och här var det någonting som kristenheten borde ha tittat lite närmare på för typ 20, kanske 25 år eller någonting sånt här. När det började dala ner i kristenheten. När New Age-krafterna började på visa upp sitt ansikte. När andra villolärare började på dyka upp. Då var det många församlingar som såg, oj, vad medlemssiffrorna sjunker. Oj, vad vi har byggt mycket och vem ska offra till det här nu? Oj, nu är det kris. Och så drar man iväg. Och då tar man åt sig det första bästa som lovar församlingstillväxt och för lova allting sånt. Och jag har en gång tillrättat visat en person kraftigt. Då jag sa så här: hör du, Gud sänder ingen väckelse för att rädda din ekonomi. Om inte du går ut med evangeliet med ett rätt syfte så blir det noll. Han var bara tvärstyrt tyst. Jag aldrig pratade med honom mer efter det. Men jag såg hur det gick in. För det var precis det han var ute efter. Och han hade borde fått läsa det här. Vänta. Vänta tills den i heliga ande inleder verket. Kör inte på några egna idéer. Ja, men hur många... Alltså vi har ju blivit så demokratiska, psykologiska och allting. Så vi tror oss ju veta hur Gud ska sköta sitt verk. Många av oss. Och så har vi lobbyismen och allt sånt här halvkonstigt. Som samlar ihop grupper då kring någon människas idé. Och sen ska man driva in den frågan i församlingen. Ja, men det behövs ju inte. Och vem ska då hålla på och pröva den där idén om man aldrig får reda på? Ja, nu har jag pratat med 20 personer, men vem är i bakgrunden här? Det får vi aldrig reda på. Vi kan ju aldrig pröva om det kommer från Gud. Herren sa, vänta tills den heliga ande kommer. Hitta inte på några egna idéer. Ni är redan frälst, ni har redan min frid. Var glad och nöjd för det så länge. Låt mig sköta mitt verk som jag vill, säga Herren. Så blir det bra. Kom inte med egna idéer, för vi får ju hålla på flera år och hålla på att städa upp efter det. Men väckelsens vindar kanske kommer. Men då kommer det som jag, den himmelske guden, behagar att sända. Inte efter era idéer. Och absolut inte för att rädda en församlingsekonomi. Då kan ni lika gärna gå och tillbe mammon på en gång. Jesu himmelsfärd. När de nu var samlade frågade de honom: Herre, är tiden nu inne för dig att återupprätta riket åt Israel? Han svarar dem: Det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som fadern i sin makt har fastställt. Men när den heliga ande kommer över er, heliga ande igen, då ska ni få kraft och ni ska bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Då han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp och ett moln tog honom ur deras åsyn. När den heliga ande skulle komma till de här första apostlarna, så skulle det bli kraft och de skulle få bli vittnen om Jesus. Det skulle alltså inte bli någon egen idé som skulle ut på jorden. Man skulle vittna om vad Jesus har sagt, vad han har gjort och vad han tänker åstadkomma. Det är vad man gör som vittne. Man går inte att prata ens om vad jag tycker är roligt och kul. Jag är ett vittne som ska beskriva någonting som har skett. Det finns ett uppdrag i det. Det var vad de skulle få kraft till. När den heliga ande kom. Han kom ju strax i andra kapitlet. Men vi tar inte det ikväll. Och sen medan de såg mot himlen, dit han for upp, och se, då stod två män i vita kläder hos dem. Det vill jag lägga in i begreppet heligande. Men det är ju två änglar naturligtvis. Och det här är så typiskt kring Jesu person. För när han föddes, då var änglar hela tiden att tala om hur hans föräldrar skulle bete sig. När de skulle fly till Egypten, de här tre vise männen fick direktiv från änglar. Och när Josef skulle bosätta sig, när de kom tillbaka från Egypten, så var det änglar som talade om inte den staden utan dit och så vidare. Maria hade fått änglauppenbarelser, så det bestyrktes väldigt mycket med änglar ifrån himlen. Vi ska inte tillbe änglar, men vi ska inte förneka att de finns. Det är Herren vi ska tillbe. Änglar är tjänsteandar, och tack och lov så lyder de bara fadern, inte oss. Det är ingen mening att försöka bygga upp någon kult kring det, kan jag säga. Försök får ni se. Kanske Gud visar sig då när han behöver tillrättavisa er. Det kan ju också vara ett sätt att möta Gud på. Nej, det gör inte det. I varje fall, likadant är det här när Jesus har flygat upp. Och vilket vanvördigt. Varför låter det vanvörd flyger upp? Ja, när han togs upp till himlen så där. Två änglar stod där och övertygade omgivningen så här: Vad står ni och tittar där för? Fortsätt med era liv som ni ska leva. För han kommer att komma tillbaka på exakt samma sätt här på Oljeberget. Det var två änglar som sa det. Men det är ju heliga andes verk. För de är tjänstandar. Två änglar. Då var det så här, stod det så här då ifrån vers 12. Då vänder de tillbaka till Jerusalem från det berg som kallas Oljeberget och som ligger nära staden, en sabbatsväg därifrån. Och när de kom dit gick de upp till det rum i övre våningen där de brukade uppehålla sig. Petrus, Johannes, Jakob, Andreas, Filippus, Thomas, Bartolomeus, Matteus, Jakob, Alfeus son, Simon Ivraren och Judas, Jakobs son. Alla dessa höll endräktigt ut i bön tillsammans med några kvinnor, bland dem Jesu mor Maria och vidare hans bröder. En av de dagarna trädde Petrus fram bland bröderna. Omkring 120 personer var då samlade och sade: Det ord i skriften måste uppfyllas som den heliga ande. Hör om det är igen. Det är så fantastiskt om de här som pratar om den heliga ande, men de har ännu inte blivit andedöpt. De har bara fått löftet om den heliga ande. Då står det så här Mina bröder, det ord i skriften måste uppfyllas om den heliga ande genom Davids mun hade förutsagts om Judas. Han som blev vägvisare åt dem som grep Jesus. Han räknade som en av oss och denna tjänst hade fallit på hans lott. För pengarna som han har fått för sitt brott skaffade han sig ett jordstycke. Han var alltså väldigt korrupt, Judas. Ville sko sig. Och det är inte särskilt höga motiv. Det som är så mest intressant i det här avsnittet är att det är många, jag har ibland fått den här frågan. Fanns han inte helig ande på jorden innan det här dopet? För vi pratar ju åtminstone eftersom man kommer från pingstkyrkan. Kan man ibland tro så här att ja, men det var bara det då. Sen har det spridit ut sig efter det. Nej, nej, nej. Det står här. David hade förmedlat, inspirerad av den heliga ande. Eller det står ännu mer så här. Den heliga ande hade genom David förmedlat den här profetian. Som handlade om Judas. Så visst, den heliga ande var där också. Och varför inte, om han är Gud och har skapat, så måste han ha funnits före skapelsen till och med. Före allting. Så det är ganska dumt att tänka så här. Fanns han med i gamla testamentet? Ja, från första bokstaven skulle jag vilja säga. Och tidigare ändå. För pengarna som han fått för sitt brott skaffade han sig ett jordstycke. Och han föll framstupa så att buken brast och alla hans inälvor rann ut. Detta blev känt för alla som bodde i Jerusalem. Det här handlar alltså om Judas då, Judas öde. Som bodde i Jerusalem. Och det jordstycket kallas på deras språk Akeldamak, blodsåkern. I Saltaren står det skrivet, hans gård ska bli öde. Ingen ska bo där och hans ämbete ska en annan få. Därför måste en av de män som var med oss under hela den tid Herren Jesus gick in och ut bland oss från det att han döptes av Johannes till den dag då han blev upptagen från oss. En av dem måste tillsammans med oss vara ett vittne om hans uppståndelse. Nåväl, jag vet att det är folk som är väldigt rädd för, jag tror de kallar det hierarkiska system. Och det får inte liksom vara så att någon har någon speciell tjänst i vissa ögon. Alla är ju likadan. Och absolut inte någon tjänst som ska kallas ett ämbete. Ja, men Guds ord kallar apostlatjänsten för ett ämbete. De här 12 hade ett ämbete. Och ett ämbete, det är ganska högt på en sån här hierarkisk skala om man vill. Och de är utvalda. De här var utvalda. Sen har vi mer apostlar som har gått ut i apostlatjänst. För att det nämns som apostlatjänsten långt efter det här också. Men det här ämbetet, det tror jag tillhör just de här. Det som startade upp allting. Det som gjorde att evangelium fick spridas. Och det var bara Johannes som inte behövde dö för sin tro. Alla andra avrättades. Och när vi ber mycket om Guds kraft så här, när vi vill uppleva allt det här heliga som de fick, jag är beredd att gå den vägen då. Jag är inte så säker på det. Men Gud är ju barmhärtig och nådig mot oss. Han kan använda oss till sina syften som vi är. Han tänker inte föra oss så att vi ska koka i olja. Men de här första 12 i den tid som var då, de gick det öde till mötes, många av dem. Det gäller inte oss. Så vi kanske inte ska sträva efter så höga ämbeten. Vi kanske ska vara nöjda att få vara ödmjuk och tjäna Gud som vi kan. Och som den heliga ande leder oss. För ska vi uppsändningarna i ämbete så går det inte att ha en, utan att den onda andevärlden på allt sätt kommer att vilja få livet ur dig. Och de som ska upp i det som kallas för ämbeten, ja, låt Gud sköta det. För de kommer att fostras och utrustas och de kommer att få lida väldigt mycket för att kunna utföra den tjänsten. Det är ingenting man väljer. Det är någonting man blir utvald till i vissa fall. Men det gäller den biten. Ämbeten är inte uteslutna i Guds ord. Nej, men det är inte vanligt folk heller. För Bibeln handlar väldigt mycket, och för det mesta, om helt vanligt folk. fiskare och sånt folk då. Det handlar inte om direktörer eller högutbildade. Det handlar mest om jordbrukare, fiskare och så någon tulldrivare. Vanligt folk. Och så Jesus. Och han är ju ovanlig. Så likadant är det med apostlagärningarna. Det var inga märkvärdiga människor som kunde någonting särskilt. Hade tränats upp i någon alldeles specifik uppgift och gått bibelskola i 8 år och avslutat med en sorts kurs för hur man ska profetera eller hela i 8 år till. Och sen går de ut och upptäcker att det fungerar inte, och så måste de försöka skapa upp en situation så att det ser ut så då. Nej, börja som den nu är. Om Herren Gud kallar det till det hela, så kommer den Herren att genom den heliga ande att göra det som han vill göra gentemot andra människor genom dig. Och Gud behöver ingen utbildning. Herren Gud behöver ingen träning i hur verket ska göras. Herren behöver inte våra råd och inte våra åsikter. Men han kanske behöver vårt öra. Och han kanske behöver vårt hjärta. Och det kan han få. Jag tycker gott han kan få det, för att han har givit oss precis allting annat. Så då, om vi behåller resten själv då. Men när vi lär känna Gud lite och det här, hur det ser ut i världen, då vill vi inte behålla någonting av oss själv. Det är ganska riskabelt att hantera så här komplicerade saker som jag är, eller du, eller Jonna, eller Micke, eller, och gör det själv. Och så tror man att man ska hamna till himlen. Nej, Herren grejer det är fantastiskt bra. Och jag garanterar er, han vet vad han gör. Till den dag han blev upptagen från oss. En av dem måste tillsammans med oss vara ett vittne om hans uppståndelse. Alltså, det är ganska roligt formulerat. Vi vet ju att vi ska vittna om Jesus som Guds son och så. Och det, då ingår ju att vi vittnar om hans uppståndelse. Men här var de ganska specifik. De behövde ett 12:e vittne. De skulle vittna om hans uppståndelse. Varför? Ja, de skulle övertyga ett väldigt segt och skuldtyngt folk. Det vill säga de som hade korsfäst honom. Styvnackat folk kallar Jesu Herren. Så de behövde vara ett antal vittnen som kunde vittna om hans uppståndelse. Och sen förklarar de på samma sätt varför det här fick ske. Och då är vi inne på, då blev det ett evangelium istället, en räddning. Ni avrättade inte honom. Han gick ner och besegrade den som bedrog er. Vilken Gud. Ingen hem där. Han besegrade den som hade bedragit dem som avrättade honom. Ja, det är lite nya vinklingar från korsdöden. 23 versen. Då ställde de fram 2 Josef Barsabbas, som även kallades Justus, och Mattias. Och de bad: Herre, du som känner allas hjärtan, visa vilken av dessa 2 du har utvalt till att få den apostoliska tjänst som Judas lämnade för att gå till den plats som var hans. De kastade lott mellan dem, och lotten föll på Mattias. Så blev han tillsammans med de 11 räknad som apostel. Ja, de litar ju på Gud. De har ju sett att han har återuppstått. De vet att Gud ber, och de vet att Herren kan precis allting. Så när de ber om att, Herre, här har vi 2 personer. En av dem tror vi är en som du har utvalt som ersättare här. Vem? Och så kastar de lott om det. Ja, vi ska inte bli spelberoende. Vi ska inte hålla på att spela någonting heller. Men vi ska inte heller dra oss för det där att ibland. Tänk vad alternativet hade varit. De hade tro för det här, och det är nog ingen tvekan om att låten utföll på den rätta personen. Men om de inte hade tagit den vägen, alltså fråga Gud, hur hade man gjort annars? Ja, då har man ju gått igenom det. Vad har vi för skara här? Vad tycker du? Och vad tycker du? Vilka åsikter finns det? Det blir någon grupp här som tycker att, ja, men han ska fram. Morsan dyker upp och får med sig lite mer människor. Han ska vi pusha fram. Och så blir det sådana grejer som splittrar hela gruppen. Och så ska man skärskåda karln. Duga han till det här? Whatever. Och så blir det någon moralisk utransakan. Och då kommer de fram till, nej, ingen av dem duger. De upptäcker, de har ju kött, båda två av de här. Och så ser man inte sitt eget kött då förstås. Och så håller det på så. Det har inte blivit någon utvald om de hade börjat fråga varandra. Ja, men har ni sett hur svårt det är att få komma fram till beslut i församlingar och stora organisationer? Jag säger inte att det är något fel på demokratin. Men ibland för den oss verkligen inte framåt. Jag tänker om vi hade en demokratisk ordning. Där demokratin var som så att alla som hade... Ja, låt oss rösta om en fråga. Alla får lägga sin röst. Men du måste ange om det är din åsikt eller om du har hört Guds röst. Vad lätt det då bli att sortera ut. Ja, men här, den här ska vara president i USA då. Om folk kunde det och vågade. Ja, det här tycker jag, säger en då. Ja, det här upplever jag från Gud, säger en annan. Ja, då kan man sortera ganska bra. Men vi har ingen sån demokrati. Vi har bara en demokrati som alltid säger, det här tycker jag. Ja, men så gjorde inte de. De kastade lott istället. Man ska inte få, det är farligt ämne att predika kyrkor på om just det. Men de gjorde det. Men de litade också på Gud. Första kapitlet i Apostlagärningarna. Nästa kapitel kommer att handla då om när de blir döpt i helig ande och konsekvenserna av det är vad som händer sen. Sen kan man väl tro så här när man startar ett kapitel och gånger att man kommer att göra så hela vägen. Men jag tror att vi ska låta Gud vara Gud. Så även om man lägger ut en plan ungefär så här gör vi, så kommer ju Gud att ha behov av att vinkla saker eller ta något annat någon gång. Vi får inte fastna i någon schema eller fastna i någon almanacka. Gud förbehåller sig alltid rätten att få vara Gud. Och det är det vi tror på också i den här gruppen, och det är så vi gärna vill ha det. Det blir inte bra om det bara är människan som är med. Och vad vi behöver Gud mer nu än någonsin. Och det lustiga är att löftet om den heliga ande gäller oss också.